Kakan Hermansson.
Yes, my love, Britta Zackari.
Vi har ju en podd som heter Ofyllt hemma.
Ja, den är otrolig, för den handlar om hemmet, men också om så mycket annat.
Den handlar om lästedianer, den handlar om kentaurer, den handlar om Realtree Camo.
Det handlar om mycket textil ibland.
Den handlar om att sälja mitt hus, att köpa ditt hus.
Det handlar om min ägglossning.
Alltid, ja. Min också.
Tack. Den heter Ofyllt hemma och den finns där poddar finns.
Hörs i podden, hej då!
Hej. Hey, I'm Ryan Reynolds. At Mint Mobile, we like to do the opposite of what Big Wireless does. They charge you a lot, we charge you a little. So naturally, when they announced they'd be raising their prices due to inflation, we decided to deflate our prices due to not hating you. That's right. We're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month slows. Full terms at mintmobile.com.
Det här är en podd från L. Under huden med Kakan Hermansson. Bäst av.
Alltså nu, det finns ju inte en chans att jag sätter på mig en blus.
Fast vet du vad? Jag tycker också att det är... Alltså vad ska man säga?
Man, nej men då kan man säga, oj vad mycket fransar det är nu.
Nej, jag, så tänker inte jag. Jag tänker bara att man ska köra, man ska låta sina vänner bara testa saker utan att vara judgmental.
Ja men...
Tänk så tittar de på dig nu och bara... Herregud,
ja det gör de säkert. Hoppas de slappna. Kommer
Nej, men, alltså,
hon är så slapp. Men det är ju stand-up. Det är ju stand-upens fel. Man orkar inte bry sig.
Nej.
Så att det nu ser jag ut så här liksom.
Ja, det, och
kommer
jag
hit med en puma tröja. Alltså sneakers.
Jag har inte tvättat håret på 2 veckor.
Nej, men jag inte
kan inte minnas när jag duschade senast.
Nej, jag duschade måndag senast.
Ah, wow.
Idag är det torsdag. Ja.
Ah.
Men det tar för mycket tid.
Och framförallt tar det för mycket energi.
Mm.
Att
det ska tvättas och sköljas.
Och man ska ner där och gräva.
Ja.
bara där har vi ju 45 minuter.
Ja. Nej, men det är så, jag fattar inte hur folk som lägger, du vet så här, hår, vad heter det? Inte schampo. Hårmasker, utan hår... Vad fan heter det? Inpackning. Det är så här, nu ska du vänta 15 minuter. Men hur fan... Orkar man stå och vänta
badet.
15 minuter?
Jag ligger i badet.
Men vem har ett bad?
Jag har det. Det är så jag sköter min hygien. Att jag tappar upp, sänker ner. Och så får det bara gnuggas av och sen går jag upp igen.
Jag har ju en dusch då.
Ja, det är därför.
Som också är ganska liten, för att man bor ju liksom inte jättestort.
Jag gör ju det.
Hur stor bor du?
Men kommer du bli arg? Du får tänka på att jag är äldre. Men vi har en våning.
Hallå?
Alltså 100 kvadrat bara. Det är en hyresrätt.
Hur har du fått den? Är det första?
Nej, nu ska du få höra. Ja, det är klart det är förstans. Jag bytte min gamla lägenhet som skulle bli bostadsrätt. Jag sa, nej vet du vad? Den där leken vill inte jag leka.
Nej.
Bostadskarriärs Marie, nej, det är inte jag.
Nej.
Bytte till den här. Så fick någon annan göra karriär. Jag vet vad du tänker nu.
Vänta, får jag bara fråga
hur god är hon egentligen? Får man vara en sån god människa?
Ja. Jag vill bara fråga, den här våningen, är det liksom sekelskift?
Ja, men det är lite sekelskifte. 2 kakelugnar.
Åh! Det är ju min dröm.
Ja.
Har du fiskbensparkett?
Nej.
Ljus trägolv?
Alltså vi har något slags trägolv.
Ja, såklart.
Som är fint liksom. Mm.
Balkong?
Nej.
Nej, där. Vad tråkigt för dig.
Har du?
Nej, gud nej.
Hur bor du?
Jag bor i en bostadsrätt.
För vilka pengar då?
Nej, men det är ju också det, jag har ju liksom inga pengar nu. 38 kvadrat är den.
Men alltså fräscht, du har en bostadsrätt.
Ja, jätte.
Vadå har inga pengar? Du jobbar väl asmycket?
Ja. Nu gör jag ju det, absolut. Nu.
Vad jobbar du med?
Nej, men jag jobbar som komiker liksom. Så att jag jobbar ju lite som skådis, gör lite konferensiergrejer och stand-upar. Och sen ibland, alltså otroligt sällan, något samarbete på Instagram.
Alltså, en sak. Det här med att vara stå-upp-komiker, det verkar ju vara lite som att träna handboll. Man gör det av bara farten flera dagar i veckan.
Ja.
Och det ska in, och det ska upp, och det ska...
Mm. Ja, men det är mycket, ja, det är väl mycket, men det är också kul, alltså det blir som en drog.
Alltså som det, ögonfransarna.
Det blir ja, det min stand-upen är mina ögonfransar. Ja. Ja, men det blir ju det, för det blir så här att man måste köra mycket för att bli bra också.
Mm.
Och för att kunna testa allt nytt, nya skämt och kunna utveckla sig i skämten och så. Det låter ju också jättetuntigt, men så att det blir mycket åkande. Jag åkte förra veckan bara Uddevalla, tog 4 timmar.
Ja.
Åkte dit, klockan var 9, giggade 25 minuter. Åkte hem 5 på morgonen igen. Så det är mycket åka så där liksom, bara.
Giggar 25 minuter.
Mm.
I fucking Uddevalla.
Ja, jag vet.
Men du.
Mm.
När ställde du dig på scenen första gången och skulle stå upp bara?
På riktigt gjorde jag det 2015.
Aha.
På en stand-up-klubb. Med
20 år gammal.
Ja, det var jag. Det var min kompis. Vet du vem Camilla Fågelborg är?
Mm. Rödhårig.
Ja, precis. Hon,
från P3.
Hon var så här, nu har jag fixat så att du ska gigga. 3 minuter. Jag bara, okej.
Okay. Fy fan vad vidrigt.
Ja, så här, open mic kväll. Och det var då jag började.
Vad sa du, open mind kväll?
Open mic.
Okej.
Okay. Open mind.
Men det gäller ju också att man har en open mind.
Ja, ja men verkligen. Men då gjorde jag det. Sen pausade jag jättelänge. Alltså inte körde.
Hur var den gången?
Alltså det gick faktiskt helt okej.
Okay. Alltså, jag menar, vi har ju 3 minuter här. Kan du
nej, men, jag tror mina skämt var, jag skulle aldrig dra de skämten idag. Allt mina skämt handlade om var att jag var tjock typ. Ah. Det var det enda. Att jag var så här, ah, men jag är tjock och lalla, skämt. Det var det enda typ. För att jag bara, det är lättaste vägen att gå som gamla gubbar tycker är kul. Typ.
Precis, och det är ju också nu, vänta, folk som går på såna där klubbar. Är de liksom PK? Nej. Vågar de skratta åt sånt?
Ja, jo det gör jag. Ja, gud ja. Alltså det är jättemycket. Jag skulle inte säga att jag är så PK på scenen.
Nej, alltså det har jag aldrig trott. Jag menar bara att det är publik. Alltså jag tänker så här, när man är med typ ja, men, så PK-feminister och man bara, åh, tjock, de bara, det enda de vill skrika är bara, du är inte tjock. Men de har fått lära sig
ja.
Att tjock inte är något dåligt.
Ja, precis. Mm. Alltså nu säger vi att så här, ja, och det är en kropp. Det är en kropp. Du har en kropp. Man bara, ja, jag vet. Tack. Precis. Snälla. Nej, men så här, men det var en kväll. Jag brukar gigga ibland på Stockholm Comedy Club. Där det är kväll som heter Female Friday. Där det bara är kvinnliga komiker som kör. Och då var det ett gäng som var där som trodde att det här var en feministisk klubb då. Som trodde att nu ska vi få feministiska skämt. Liksom.
Det är, jag tänker att det är många som förväxlar kvinnor med feminister.
Ja, ja.
För det är ju inte samma sak.
Nej. Nej, men,
sen är det ju många av feministerna är ju kvinnor. Och ja. Kvinnor är feminister, men...
Ja men precis, men att det var så, det är också det som är krav, alltså mycket krav på så här, kvinnliga komiker att det ska vara snälla skämt och det ska vara, du vet så här, man bara men nej. Och då så kom hon, då hade jag skulle köra efter paus och så var det någon som hade kört och så kommer hon fram, en av de här tjejerna i gänget fram till mig och bara, hej Anna, kan inte du så här köra lite feministiska skämt? Det är så ofeministiskt här ikväll. Jag bara kolla på henne och jag bara, vad menar du? Hon bara, nej men alltså det är ofeministiskt där. Jag tror att det skulle vara så här feministiskt. Jag bara, alltså du är på stand-up. Jag bara, du kommer få jättemycket olika typer av skämt. Hon bara, ja det kanske är så typ. Och sen så såg jag i hennes, i min
blick,
i DM, att hon hade skrivit till mig också. Att hon bara så här, kör lite feministiska skämt så vi som har köpt biljetter slipper skämmas. Jag bara, nej men det här, alltså jag blev ju så jävla arg. Men det var efter jag hade kört och under jag hade kört, för att jag har ett skämt om att suga kuk och då så pratade jag om det och då sitter liksom hon och de skriker så här, man behöver inte suga kuk, bla bla bla. Och sitter och häcklar typ allas skämt och bara så här, det här behöver man inte göra, typ bla bla. Jag bara, nej man behöver inte göra det, men det är ett skämt.
Men
det,
också det är liksom, om man vill.
Ja, liksom låst folk.
Ställ det där.
Ja. Men, så jag blev så jävla arg till slut, alltså så på kvällen. Att jag svarade henne då i DM. Och bara så här, jag tycker att det är så jävla dåligt vad ni höll på med. Vi är där och jobbar och ni sitter och liksom skriker ut grejer och säger vad jag ska skämta om. Lala. Jag
bara, inte feministiskt.
Nej, verkligen inte. Och jag bara, men om du inte kan tala typ av skämt så ska du inte gå på stand-up. Och började med att hon var så här trevlig, bara, nej, det var inte menat så, bla bla bla. Till så att för att jag fortsatte då, för då tänkte hon väl att jag skulle bara säga, nej men det gör inget. Men jag fortfarande var så här, nej men tänk på det, jag tycker jag blev riktigt förbannad, jag skäms liksom. Och då så bara, ja men du behöver inte ta det som att du är så himla kränkt. Du får se det som att vi var där för din skull. Jag bara, hallå. Alltså det blev liksom manlig. Det blev som att hon blev en man som var kränkt. Alltså du vet så här, vitkränkt man blev det. Den känslan. Jag bara, wow. Vad är det som händer liksom? Och jag bara, nej men alltså vad är nu liksom? Det är så sjukt. Så att vissa är ju så. Att bara så här, nej. De tror att det ska vara på ett visst sätt. Och då blir det så här, vad fan.
Under huden. Bäst av.
Men det är sån, alltså, jag undrar varför fetthatet är så enormt stort i så här,
i Sverige
så Norden. Ja, i Norden, alltså Europa generellt skulle jag alltså, säga ändå.
Ja,
alltså vad ska man säga, det vita Europa.
Man bara Paris och Milan. Aldrig som att jag skulle få jobb där. Nej. Aldrig.
Då skulle bara your band. Nej, men där är det liksom storlek 34 är det hetaste de vet fortfarande.
Ja.
Det är det som du säger när man är på gatan. När man bara så går ner på gatan i USA. Att man är, inte så mycket i LA, men att man är en vanlig kropp. Jag är liksom inte en tjock person, jag är bara en vanlig kropp.
Ja.
Och det är så himla... Alltså jag har ju varit tjock alltid.
Mm. Alltså, det är jag också. Ja, alltså.
Det har bara varit... Alltså det är en helt ny känsla för mig.
Till och med när jag bara... För jag har gått igenom ätstörningar hit och dit. Till och med när jag var ätstörd. Det var ingen som märkte att jag var ätstörd. För att jag var fortfarande kurvig liksom. Jag var smal men jag var kurvig. Så ingen som märkte det heller. Och då typ kunde jag nå en storlek 14. Vad är det? 38. Som alltså topp. Och det är så sjukt när man tänker efter. Det är så här, okej.
Okay. Men de flesta... Jag tänker att de flesta med ätstörningar, det syns ju inte alltid på kroppen liksom.
Nej, och det är ju där problemet ligger, att typ folk har en tanke på hur man ser ut.
Ja, och att ätstörningar är anorexia.
Ja, exakt.
Men hur kom du över dina ätstörningar?
Det var typ via Instagram alltså. Jag tror att under den perioden, när jag fick reda på att jag hade ADHD, jag fick reda på att jag hade ångestsyndrom, eller panikångestsyndrom, depression. Alltså allt i ett. Jag hade redan lite så här hela tankesättet med som man har när man får en ätstörning typ. Jag är tjock, äcklig och ful typ. Började ta ADHD-medicin. Vilket gör att man tappar aptit. Så jag började blama liksom, skylla min ätstörning och mitt tankesätt på medicinen.
Men tyckte du att det var gött att inte vara hungrig?
Alltså jag var hungrig men jag kände typ inte, jag gillade typ känslan. Jag tror att väldigt många kan relatera att gillar känslan av att vara hungrig.
För det är då
man
tänker typ, kontroll.
Oh my god, jag håller på att bli smal. Alltså,
det är så alltså det är så taggande.
Ja.
Verkligen.
Och sen en dag jag var typ så här, fan vad trött jag är. Alltså depressionen typ, den bara, alltså jag var så trött på allting för jag hade så här sömnproblem och allt. Man får ju allt.
Hur gammal var du då?
Alltså det höll på ett tag. Jag tror att det började när jag var typ 10.
Åh, hjärtat.
Någonting sånt där. Jag kommer ihåg att jag haft ångest hela mitt liv. Bara att för mig var det typ så här, du är stressad. Men vilken sexårig är stressad liksom? Förstår du?
Nej.
Men som jag kan minnas var det typ när jag började 4. Så jag var typ 9-10.
Det är litet alltså.
Det är väldigt litet. Och det är så här, wow. Alltså, det är sjukt. Men nu när jag tänker efter, det är så här, om inte jag hade gått igenom det... Jag är typ tacksam för de hårda grejerna jag har gått igenom. För annars skulle inte jag ha det mindsetet jag har idag.
Nej.
Och jag skulle inte vara så förstående som jag är idag. Typ när jag jobbar, bara när jag träffar nya människor och någon är typ otrevlig. Så tar inte jag det personligt. Nej, för att jag vet inte vad den personen gått igenom under dagen. Eller går igenom under en period. Så för mig så är det mycket mer... Jag kan förstå människor på ett bättre sätt efter allt det här. För jag kan ha varit en liten...
Fitta, alltså, vill du säga. Ja. Jag såg att du ville säga det. Du får säga det.
Så det är förståeligt alltihop.
Eller hur? Jag har också haft så sjukt mycket ångest. Och haft mycket panikångestattacker. Och att ha panikångestattacker, det blir man ju sjuk i huvudet av.
Ja, men.
För det är typ... Alltså jag tänkte mig så här, det är... Jag dör hellre än att leva så här. För att det,
det
är
känns
så
ju
vidrigt. Det känns som att man får en psykos ju.
Nej men alltså, jag under min... Speciellt under när jag hade depression. Då var det typ nice att få en panikattack. För då kände jag någonting. Jämfört med... För när man har depression så känner man ingenting. Nej. Det är liksom så här mellow. Och när jag fick en panikattack då var det så här... Okej, jag lever. Men jag dör. men jag lever.
Jag brukar alltid spy när jag fick det. Alltså
jag
det var,
jag har också fått det.
Fan vad vidrigt det, jag har panikångest.
Fy ja, nej, alltså,
fan vad vidrigt det alltså.
Men också typ så här, jag tycker det är intressant för hur det som hjälpte mig att typ förstå min panikångest bättre var att läsa in hur kroppen fungerar när man får en panikattack.
Mm.
Typ ge det. För att oftast det man blir galen över är ju typ att man inte riktigt vet vad som händer.
Mm. Och så försöker man kontrollera
det. Och så blir man rädd och så försöker man kontrollera det. Och så känner man sig som en galen person för att det kom från ingenstans. Mm. Typ. Så man, det som fick mig att bli mer lugn och förstående när det kom till min panikångest var typ okej, vad är det som kan trigga mig? Vilket kan vara typ allting. Mm. Det kan vara typ att jag tappar en penna och så får jag en panikattack. Mm. Men att vara medveten om vad som kan trigga en. Att läsa in typ hur kroppen reagerar. Mm. Typ varför man kan typ bli kissnödig när man har en panikattack. Varför man andas som man gör. Mm. För att adrenalinet går. Alltså det är, allting handlar om att kroppen tänker fight us typ.
Mm.
Typ sånt där, och det har hjälpt mig så mycket. Jag
har du gått i terapi? Sättet.
Det har jag gjort. Eller jag gick på BUP.
Mm. Lilla.
Jag vet. Bara lilla BUP. Men oh. Jag fick typ överläkaren för att jag hade så, var så här grovt fall. Typ. Mm. Och han var skitbra.
Mm.
Best of.
Det är ju lite mer typ alltså att vara artist och vara en sån person som jag är. Alltså när man bara lölar runt lite. Det är ju liksom lite, alltså då måste man ändå ta lite mer ansvar. Eller inte.
Men jag känner verkligen att jag har fått mycket mer kontroll på mitt liv. Alltså sen jag typ fick en karriär. Mm. Alltså för innan så jobbade jag ju bara på restaurang och på dagis. Och så fick man lite pengar. Och så mådde man så dåligt för att man jobbade typ i disken. Så då typ gick man ut 25 och typ söp upp de pengarna och sen lånade pengar av någon. Mm. Alltså så här, och nu har jag ju en stadigare ekonomi.
Ja.
Och bara så här har styrt upp allting och känner mig så, jag tror att så här, alltså att jag men också typ att jag inte är beroende av någon kille eller så där. Nej, men jag känner liksom att så här, det är första gången i mitt liv som jag är typ så här bara ja, du kan låna pengar av mig. Eller du vet såhär, jag är såhär, jag har koll på min skit nu. Tänk vad lite pengar kan göra, hörni.
Ja, fy fan vad det betyder. Speciellt om man kommer från inga pengar.
Verkligen, jag ska inte säga att jag kommer från några pengar liksom, såhär, mina föräldrar har hjälpt mig jättemycket. Men jag menar, alltså, min mamma var ju såhär bambatant när jag var liten. Bamba. Jobbat på mycket kaféer och sånt där. Nu var hon ju äntligen, hon kunde ju läsa till det hon ville bli när alla vi liksom slutade. Jag vet inte, hänga med henne varje dag.
Hon bara, get off me. Ja. Nu är hon hudterapeut.
Nu är hon hudterapeut.
Jobbar hon mycket med din hud eller?
Hon?
Mm.
Alltså inte jättemycket. Jag brukar få gå dit. Liksom när jag är ledig hemma i Göteborg så brukar hon säga så här, vill du komma förbi? Och så kommer jag.
Gör du då en ansiktsbehandling?
Ja, men jag brukar verkligen inte göra så hardcore stuff. Jag har ju aldrig gjort sån här dermapen och sånt som du har lagt
men
ut.
Men du behöver inte göra det.
Nej, men alltså vi gör mest typ så här fukt och lite peeling.
Oh,
och så ska jag göra sån här när man smäller bort blodkärl på kinderna.
Laser. Mm. Ska din mamma göra det?
Ja, det ska hon. Men jag, eller så ber någon annan där göra det för jag kommer bli så arg på henne. Alltså, för att, alltså när det är ont så ska man inte göra det med någon som man är nära.
Nej, det var som när Hanna Hellqvist tatuerade den här vågen på mig. Så, en sån som du har likadan på fingret typ.
Alltså betyder den hang loose?
Nej.
Jo, det är en sån våg som jag har på handen och du har på armen. Jag tror att den betyder typ go with the flow. Alltså okay. Det är sånt som surfare och skatare har.
Men om jag säger till att den inte betyder det, du bara jo. Det här är en våg som symboliserar Hanna Hellqvist ekopol.
Okej, okay, för er ja.
Ja.
Mm. Men om någon annan ser den där så betyder det att du är en skön tjej.
Well, you rang. Jag vill kolla på din då.
Den alltså, min kompis Maja gjort.
Så du har alltså verkligen tatuerat in den för att du är en skön tjej?
Nej! Jag tog den för att alltså, jag tyckte att den såg jävligt samtid ut. Alltså typ så här, den ser lite ut som en tribal. Jag ville bara vara lite mer som min kompis Moa Romanova.
Är det det?
Nej.
Hon är coolare.
Hon är väldigt mycket coolare än mig.
Ja, hon är fan coolare.
Men jag är ju som en äldre dam jämfört med henne.
Ja,
alltså, precis. På många sätt. Jag är ju verkligen en dam och hon är liksom en ung kvinna.
Precis, du är en sån som har såna gardiner hemma jämfört med henne.
Jag har ju skitdyra gardiner som jag liksom har sparat till och köpt så här för att, och tänker på vad det är för material och så vidare. Och
är det en del av din klassresa?
Ja, men alltså min mamma och pappa har alltid varit jätteintresserade av inredning och att göra fint.
Mm,
när jag var liten hade ju de så här, när de var tillsammans så hade de ju café, restaurang där det också var antikaffär som man typ kunde köpa möblerna och sånt som man satt med.
Ah.
Så de har alltid varit jätteduktiga på det. Ja, på andra Långgatan. Nu röker man vattenpipa där.
You did not ring.
Nej, men så att de har alltid varit jätteduktiga och inne på det. Men jag skulle, alltså ja, jag vill alltid, jag skulle säga, alltså om klassresemässigt, ja, det har väl gjort lite.
Jag tycker lite svårt att skilja på klassresa och
stil.
Nej. Nej, men lyssna, klassresa och vara känd.
Mm.
För det är svårt att veta vad ens självförtroende och självkänsla kommer från, att man hela tiden blir liksom, ja, jag kan gå i, alltså innan hade jag inte vågat gå in på NK.
Nej.
Men nu vågar jag göra det.
Mm.
Dels för att jag kan handla där, men också dels för att folk har liksom en annan respekt för mig för att de känner igen mig.
Mm.
From TV shows med
ja,
mera.
Men jag känner, alltså, men det har väl mycket med självförtroende att göra också, att jag bara så här, har fått en sån jävla boost av människor liksom, som bara, fan vad du är bra. Och då känner jag att jag kan gå in på NK nu och lukta på en jävla parfym. Och innan gjorde inte jag det, för att jag känner bara, jag är så ful och allt jag har på mig är fel och jag är konstig typ. Så jag kan inte röra, jag vet inte hur jag rör mig i den här miljön.
Nej.
Och nu känns det som att så här, jag har en helt, jag har en annan, jag vet inte, en annan självkänsla.
Under huden.
Hur bestämde du dig att du skulle inte bara prata om det utan att skriva en bok om att det liksom, nu jävla ska det bli, nu ska fan håll i hatten?
Nej, men det var när han skickade mig en porrfilm över telefon. Ja, men precis. Han är en sjuk människa. Och han har gjort det så många gånger. Och det jag tänkte då, normalt sett har jag bara raderat det. Men,
hur gammal var du då?
Nej, men jag var ju, alltså det här var 2014. Hur gammal är jag? Då var jag 33. Men, och då kan folk tycka, men du var en vuxen kvinna.
Nej, vet du vad? Ingen tycker det.
Nej, förmodligen inte. Nej, men grejen är den, man vill inte dela någon sexuell upplevelse med en förälder. Inte ens en porrfilm. Och nej, men så jag fick nog bara, någonting hände i mig. Att jag bara, nej, nu jävlar.
Så... Men var var du i din liksom, jag tänker att så många, mina kompisar som har varit med om det, som du har varit med om, det är lite så att komma ut process.
Ja, men det är det. Men jag kom ju ut med att jag hade blivit sexuellt utnyttjad i bilen på väg från Skavsta flygplats, som det hette då. Och,
till din mamma?
Nej, till honom. Till min pappa. Han hämtade mig från, jag hade landat från London. Och jag var väl ovanligt tyst i bilen och bara kände, nej fan alltså, det här är helt sjukt. Och jag kunde inte vara tyst längre.
Och hur gammal var du då?
2021 där någon gång. Och det är väldigt vanligt att vi som blir sexuellt utnyttjade säger någonting när vi är i den åldern, eller aldrig, eller långt senare. Och då säger jag till honom, men varför gjorde du det här? Och när, jag tänkte bara säga det intellektuellt, så här, sakligt fråga honom. Men när orden lämnar mig så blir jag så jävla förbannad. Så jag är så här, men gud, vad är det som händer? Hela jag skakar. Och istället för att ställa frågor, och det här skriver jag om i Medan han lever, så skriker jag allting. Jag bara, du gjorde det här, jag fick inte mitt rum, utan du hyrde ut det till ugandiska kvinnor, bla bla bla. Och sen så berättar jag allt han gjorde för mig, mot mig, och så börjar jag slå honom.
Nej, och
han kör 120 på motorvägen. Och jag är så här, jag sket i, jag var så här, vi kan gärna krocka, bara han blir mosad.
Mm.
Så vore underbart. Sen stannar han bilen och sen så trycker han upp mig mot dörren och säger att om du berättar det här för någon så kommer jag döda dig.
Tänkte du att han var kapabel till det?
Nej, jag tror inte jag tänkte så mycket på det, utan jag blev bara så jävla ledsen. att jag insåg att han kommer inte säga förlåt.
Nej.
Utan han är en psykopat. Jag hade inte den intellektuella slutsatsen då, men han bryr sig bara om sig själv. Så jag satt ju med där som en liten dotter och insåg att min pappa sviker mig nu också.
Mm.
Så jag klev ju bara ur bilen och grät.
På motorvägen?
Ja, alltså när han hade stannat då. Och sen så stannade första bil och så körde vi till polisstationen. Och då gjorde jag min första polisanmälan mot honom av 3. Men det fanns ju inga bevis.
Visste din mamma om detta då?
Hon fick reda på det den kvällen.
Mm.
Så, ja.
Får jag fråga?
Ja, och vet du vad? Om det är någonting som jag inte vill svara på så säger jag bara det. Men det är helt lugnt att fråga. Mm.
När du var 21, när slutade övergreppen?
Han utnyttjade mig mellan att jag var 2, alltså minnesmogen, och 10 år.
Vad är det för jävla sär? Alltså hur kan han få leva?
Jag vet inte. Det är så sjukt. Nej, men han satte igång när mamma skilde sig från honom. Hon insåg att det är någonting som inte stämmer med honom. Så att, och det var ju det som var så sjukt på polisstationen. Att de bara, men finns det några fysiska bevis? Så det var så här, jag var 21. Jag vet inte, oskuld. Klart det inte fanns några bevis. Men då, för att hoppa fram till 2014, så hade jag ju beviset i min telefon. Det står ju avsändare. Det är en porrfilm. Så jag ringde upp min dåvarande förläggare Anders Sjöqvist och berättade, och vi hade känt varandra 10 år. Jag bara, Anders, nu ska inte vi skriva retorikböcker, vi ska skriva en självbiografi.
Mm.
Och då började han garva lite och bara, ser inte du lite ung för det? Jag bara, jo det kan jag vara, men det handlar om min pappa, jag blev sexuellt utnyttjad av honom. Och han blev så helt chockad. Och så sa jag, den ska heta Medan han lever, för jag vill att han ska få bära skammen medan han lever. Och sen så gick jag upp till polisstationen när jag hade lagt på och satt med en polis i förhör och visade filmen. Och
är det olagligt att skicka en sån film?
Ja, det är sexuellt ofredande.
Ja. Och hade han skrivit någonting?
Nej, det var bara innehållet. Det blev rättegång och han dömdes.
Ja, men han är inte dömd för något annat?
Nej, och domen var 5 000 kronor. Så mycket kostar det att skicka sin dotter en porrfilm i Sverige?
Mm.
Han är dömd för annat. Han är dömd för misshandel av kvinnor och diverse. Han är en sån här äcklig svensk gubbe som utnyttjar invandrarkvinnor och liksom förklarar det här som hans beteende som svensk kultur.
Det Sverigedemokraterna.
Ja.
Fan vad sjukt. Alltså, men jag tänker, alltså jag har inga ord för det här, vet du. Jag har inga ord.
Nej, men och vet du vad, det är det där som är så sköna. Det är så många som det är en femtedel av Sveriges befolkning som blir sexuellt utnyttjade. Och många säger, gud jag vet inte vad jag ska säga. Och vet du, det finns ingenting man behöver säga.
Nej.
Den största trösten till oss överlevare, det är att ni känner till statistiken och att ni pratar med era barn om integritet.
Mm.
Att man inte så lättvindigt låter barn sova över hos sina kompisar, för att 90% av förövarna är en nära anhörig till barnet. Mm. Min pappa förgrep sig på en tjej i min klass också. För att hennes föräldrar kollade inte upp vilka mina föräldrar var.
Men hur ska man då veta? Alltså, jag tänker så här, de flesta pedofilerna är ju inte någon som man bara, det där är en psykopat.
Nej, precis.
De flesta pedofilerna är ju typ så, ens granne. Som bara, åh han är så god, han är trevlig.
Ja, han är så intresserad av barn. Okej, men då kanske man ska fundera lite.
Ja, fast vem?
Han erbjöd sig att vara barnvakt.
Ja, det kommer inte hända.
Om man säger så här, det kunde man aldrig tro. Men de groomar ju föräldrarna. Man bara kollar på Michael Jackson och...
Mm.
De där killarna, typ exempel för överlevare. Den kärleken de hade till Michael och lojaliteten. Mm. Har du sett dokumentären?
Ja, det är helt... Ja, alltså den... Precis, men den beroendesituationen de var i. Och deras familjer. Och liksom hur de som sådana småpackar hade... De var ju tillsammans liksom.
Ah,
fast då på ett... inte...
Nej, och den här mamman som lät sitt barn så var över... i flera veckor medan familjen reste vidare. Det är så jävla intressant hur deras relation idag fortfarande är trasig och hon har svårt att förlåta sig själv. Och det förstår jag.
Precis, men det är ju din nummer 2 på shitlisten.
Ja, men de som blundar. Eller så här, det kunde jag inte tro. Det är 3. De som liksom är naiva.
Mm.
Nummer 2 är de som vet men tycker det är pinsamt för familjen. Som min pappas släkt. faster, farbröder, de kan ju dra åt helvete. Mm. För de visste hela tiden. Och de ville inte att jag skulle säga någonting, för det blir pinsamt för familjen.
Har de liksom samtalen faktiskt skett?
Ja, gud, de har jag bett att dra åt helvete. Och det finns ännu värre. Och det är samma som Patrik Sjöberg, vars mamma visste, men fortsatte leva med pedofilen. Det finns alltså kvinnor som väljer att leva vidare med en man de vet förgriper sig på deras barn. Alltså jag vet inte vad som är värst.
Nej, jag vet inte vad som... Och vad beror det på?
Ekonomiskt beroende, känslomässigt störda.
Ja, liksom traumatiserade.
Medberoende. Jag har ingen aning, men de kvinnorna kan ju också dra åt helvete.
Mm.
Alltså det är... Sen så finns det de fantastiska som är medvetna. Och de är såklart fler, hoppas jag.
Best of.
Ryan Reynolds here from Mint Mobile. With the price of just about everything going up during inflation, we thought we'd bring our prices down. So to help us, we brought in a reverse auctioneer, which is apparently a thing.
Mint Mobile Unlimited Premium Wireless. How to get 30, 30, how to get 30, how to get 20, 20, 20, how to get 20, 20, how to get 15, 15, 15, 15, just $15 a month? Sold!
Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com.
If you're struggling to lose weight, you've probably heard about weight loss medications like Wegovy or Zepbound, and you might be wondering if they're right for you. Meet PlushCare, a leading telehealth provider with doctors who are there for you day and night to partner with you in your weight loss journey. If you qualify, they can safely prescribe you medication from the comfort of your own home. To get started, visit plushcare.com/weightloss. That's plushcare.com/weightloss. plushcare.com/weightloss.
Din musik ska handla om din transition. Men var är du i din transition?
Alltså just nu så väntar jag på mina hormoner. Och eftersom att Nya Karolinska har kostat så mycket pengar, så måste de dra ner på personal och resurser på instanser i sjukvården. Vilket också har drabbat Anova, transvården och sexualmedicininstansen. Så jag skulle fått mina hormoner nu i oktober, men kommer behöva vänta till de har bara sagt att jag kommer få en ny kallelse, kan hända i vinter, kan bli nästa år.
Nej. Jag menar, till och med jag som inte är trans vet ju att det kan ju vara ett direkt livsavgörande.
Ja,
den här jävla väntan. När kontaktade du transvården först?
Oj, gud. 2 år sedan, ja, tror jag.
Och det ska alltså dröja så lång tid?
Mm. Ja, men det är det. Alltså, det är sjukt. Men jag är ändå sjukt privilegierad över att bo i ett land där jag får all min transvård gratis. Alltså jag betalar inte en krona för det jag liksom kommer få. Jag kommer få logoped, diatermi som är så här hårborttagningsbehandling där de tar bort allt hår i ansiktet och på bröst. Mina hormoner, bröst, fitta, alltså everything liksom. Efterprat, alltså så här, terapi.
Jag älskar att betala skatter här.
Terapi.
Ah. Hur har transvården betett sig?
I mitt fall så har de varit väldigt, väldigt fina och väldigt snälla emot mig.
Fy fan vad skönt att höra.
Och det är verkligen så här, för att jag har hört så mycket skräckhistorier liksom. Och jag bara så här, du vet. Men det är också, det känns verkligen som att jag är på väg mot en så sjukt jävla bra plats. Att jag så här, du vet, the shit, det har varit liksom.
Mm.
Nu kommer det bara blomma. Och det märker jag verkligen. Alltså så här, för att jag hade stress över att gå dit, men blev verkligen så här, alltså, tagen med öppna armar. Liksom.
Jag har en fråga. Var du rädd för att komma dit, dels att bli bedömd, vilket är helt sjukt, att någon ska bestämma huruvida du liksom passar in för att få en behandling? Var du rädd för att liksom inte få, är det, alltså får man diagnosen transsexuell?
Man får diagnosen könsdysfori.
Var du rädd liksom någon gång för att det inte skulle...
Nej. Alltså så här, jag vet.
Mm.
I know. Och det, så här, det spelar ingen roll om de hade bara... Nej, då hade jag bara... Fast jo.
Mm.
Och så hade jag bara gått och betalat för det själv. Sparat pengar och gjort det själv. För att
det
finns ingenting som jag... Alltså när jag liksom... When I'm done with this... Alltså då kommer jag liksom vara på nytt född. Folk bara, go get baptized in church. Jag bara, tried it, didn't work. Alltså...
Mm. Kommer du från en troende familj?
Ja.
Vilket samfund eller vilken religion?
Alltså, 12 tribes of Israel. Ja, Rastafari.
Wow.
Ja, det är speciellt.
Wow. Twelve.
Mm. 12 Tribes of Israel, det är alltså en sekt.
Är du uppvuxen i den?
Ja,
alltså, det är ju ett poddavsnitt för sig typ.
Nej, men jag vet, alltså, du vet, jag och min halvsyster, vi har sagt att vi bara säger gud, alltså, vi borde typ spara ihop pengar och göra en dokumentär om det här. Ja. För det är så sjukt. Alltså, de har ju sin farm där nere liksom, i Etiopien, och de ska vallfärda till Jerusalem när Jesus uppstår. Man bara,
Och det kan, det är grunden i deras tro?
Ja, eller det är Haile Selassie liksom, som var kung över Etiopien och som också då tydligen var ett sändebud av Gud.
Mm.
Och skulle då lägga alla de här profetiorna om vad som kommer hända med världen och när det är dags för his people to rise. Mm.
Men när tog du avstånd från den tron, om man säger så? För det låter på dig som att du har gjort det.
Jag var 15 typ.
Ja.
14-15, där var det verkligen så här, nej men gud, jag är agnostiker liksom. Och sen har jag verkligen hållit mig, jag har verkligen alltid varit agnostiker. Men jag är typ, blir typ mer, shout out the pattern, blir mer, blir mer och mer astrologiker. Säger man så. Mm. Nej men gud, det kanske är så man säger.
Men jag förstår vad du menar, du tror på den där stjärnteckens grejen.
Ja men det känns
astrologi.
Ändå rimligt.
Astrologi.
Astrologi,
ja.
Precis. Det känns rimligt.
Mm. Det är din grej.
Mm.
Men var det svårt att liksom bryta upp med det?
Alltså, menar du med liksom 12 tribes? Mm. Eller med liksom, alltså, kristendom? Alltså, så här, saken var ju att jag har ju aldrig liksom brytt mig om 12 tribes. Utan jag har mer varit så här, för jag har alltid varit en så här, fast den synen på kristendomen är fel liksom, det som de håller på med. Och jag har alltid varit så här, visst jag är kristen, men jag är inte den typen av kristen liksom. Så jag har så här vänt mig till frikyrkan, jag har varit med i Philadelphia kyrkan och Hillsong, jag har varit lovsångerska, alltså det är så här, så.
Så är det jag... där, men var det där du typ hittade så här din röst i kyrkan när du sjöng?
Ja, men det kan man säga. Mm. För där började jag sjunga väldigt intensivt liksom. Fokuserade på att allt skulle vara tekniskt rätt och att jag skulle låta bra och hitta någon datan. Men det var väl egentligen varit typ i, alltså i nian, början av gymnasiet liksom. Där var det verkligen så här. För jag bara kände så här, alltså, jag var ju liksom den bästa sångerskan, den bästa vokalisten på vår skola liksom, på Rytmus. Och det var lite så här. Det var också så himla jobbigt för att jag var i ett så här, jag var hela tiden i någon typ av utanförskap. Att jag liksom dels är mixed och då liksom så här, vi skulle starta en POC-grupp på skolan. Vi fick inte göra det för vår rektor för det var rasistiskt.
Förklaring för alla som inte fattar vad det betyder. People of color-grupp.
Mm, yes. Och sen så...
Ni fick inte starta den för att det var...
Nej men det var rasistiskt. Vi ville prata om de sakerna som vi var med om på skolan. Hur vi kunde hjälpas åt för att liksom motverka rasismen som finns internt. Men det fick inte vi göra.
Modernt.
Det var verkligen jättespeciellt. Men det är också roligt att de liksom outar sig som en skola som är normkritisk och står för mångfald. Och sen så är den andra, enda rasifierade läraren som jobbar på skolan den svarta städerskan.
Wow.
Mm.
Och sen så säger de nej till en sån här grupp också.
Nej, alltså jag har blivit kallad på krismöten där rektorn... För att jag har reagerat på rasistiska saker. Jag blev lite av ett svart får för att jag är så himla extrovert. Och jag var den enda som liksom sa någonting när det hände såna här saker. Alla andra var liksom så himla så här... Vill inte säga någonting egentligen. Alla visste att det var fel, men de sa ingenting.
Och då blev du problemet.
Och då blev jag problemet liksom. Jag bara sitter i ett krissamtal med min rektor och min mentor... Och mamma och han sitter där och bara, men vet du vad? Jag har också blivit utsatt för rasism.
Han är vit?
Han är vit. Jag bara, ja, okej, hur tänker du nu? Och han bara, ja, men jag har två asiatiska barn. Min fru är asiat. Och när de blir utsatta för rasism, då blir jag utsatt för rasism. Nej, Lasse. Om du lyssnar på det här så kan jag säga nej.
Best of under huden.
Och då menar du att du inte har blivit påverkad av att du syns mycket?
Ja, men det är klart att jag har blivit på något sätt. Men det har kommit så gradvis att det är väldigt svårt för mig att säga vad som är vad, så att säga. Men det är klart att det påverkat mig att jag har blivit offentlig. Jag tänker mig för på ett annat sätt vad jag säger och vad jag gör. Jag skulle ju liksom aldrig liksom bli...
Oj, vad plakat. Tänker nu.
Jag ska försöka fundera ut vad jag inte ska göra. Det är så mycket jag inte skulle göra.
Hur har jag censurerat mig nu?
Nej, men jag skulle inte stå så här...
Och visa kuken på en fest?
Nej, det skulle jag inte sådär.
Same,
inte visa tuttarna heller faktiskt. Och det, man kollar ju alltid så här, har jag genomskinligt på mig idag? Eller syns det någonting liksom? Så det är klart jag tänker mig för, men det är också för att jag är tonårsbarn, herregud. Då när, apropå det här med att visa trosen i Let's Dance, då det var ju min äldsta son, var ju 11 år då. Och det var ett lyft vi skulle göra i buggen som gjorde att liksom kjolen skulle trilla ner. Jag skulle så här stå upp och ner på axlarna, på min dansares axlar då, så att jag skulle ha benen rakt upp i luften, och då skulle ju den lilla buggkjolen åka ner då. Och jag bara så tänkte så här att jag måste ju fråga Wille om lov. Jag kan ju inte göra det ifall han liksom inte, du vet, 11-12 år, lite känsligt. Så jag frågade honom, så ville er okej om jag gör det här liksom, jag förklarade liksom. Och han var så här, vad är det för trosor?
Nej.
Och jag bara så här, ja, men det är ganska stora så här, det var så här stora mamma, prickiga, vita, lite 40-tals så här, rejäla liksom, så här hotpants var lite så här. Och så sa, och så ska jag ha ett par andra under också för säkerhets skull. Han bara, ja, men då är det okej. Om du har två par är det okej.
Fan, det
så han köpte liksom det, han såg lite lidande ut, men han köpte det, han bara, det är okej.
Det är så jävla intressant det där med att man har någon annan att tänka på det sättet.
Ja, nej, men alltså, jag vill ju inte att de ska bli retade i skolan för någonting jag gör, eller att de ska bli liksom känna sig att de skäms för mig. Det är jätteviktigt för mig.
Men alltså, det här, tillbaka till utseendet, du håller väl ändå på lite med krämer och sånt?
Ja, gud ja. Fast det började jag med först efter 40. Innan 40 hade jag inte använt en enda kräm.
Hade du inte tid med det eller?
Nej, men jag tyckte inte det var kul. Alltså, jag har alltid gillat så här hår. Jag har alltid älskat att köpa shampoo och hårprodukter. Men jag har varit totalt ointresserad av krämer. Så vet, jag har ju aldrig smörjt in mig med body lotion i hela mitt liv typ. När alla de andra tjejerna stod efter gympan och du vet, de här stora, inte Nutrilett, vet du, naturellflaskorna som alla
och
hade.
Och Nivea.
Du vet, jag orkade inte. Så det har jag aldrig gjort, och inte ansiktet heller. Det var först när jag fyllde 40 som jag
men
kände
varför
att...
det?
Nej, men jag har inte haft
men jag menar, vad hände när du fyllde 40?
Ja, nej, men då kände jag lite grann så att fasiken, jag borde kanske börja ta hand om min hud. Jag har ju haft ganska tur rent genetiskt att jag är väldigt slät och sådär liksom naturligt. Och då tänkte jag, borde jag kanske börja förvalta det nu? Så det var mer så. Och nu har jag faktiskt blivit lite, jag älskar serum.
Oh.
Och nu har det blivit en sån här ritual både morgon och kväll.
Stön.
Oh. Jag hörde det.
Alltså, du får berätta i detalj gärna vad du använder.
Nej, men alltså först har jag någon sån här, alltid tar så här, nu tar jag faktiskt rengöringsansiktsservetter, för att jag körde nästan ett år till sån här Micellar Water eller vad det heter, och tyckte det var jättebra. Så fick jag plötsligt för ett par veckor sedan, fick jag världens kontaktallergi av det vattnet runt ögonen, så jag såg inte klok ut. Jag var helt illa, jag fick nästan sår och svullnade upp så att jag såg helt galen ut. Så nu har jag inte vågat använda det igen, utan nu har jag liksom använt så här sensitive servetter. Och jag tycker det är ganska smidigt.
Vad är det för
märke
på de där servetterna?
Jag brukar ju köra de här vanliga, jag tror det är L'Oreal på de här, och det är sensitive då. Och sen tar jag serum, och där kör jag SkinCeuticals produkter, gillar jag. Så att, och så har jag lite olika, det är HA-serum och det är ett morgonserum och ett nattserum, jag vet knappt vad de heter, något fuktserum, och jag älskar serum. Jag älskar
hur
det är kylkänslan när det går in i huden. Jag tycker det är så jäkla skönt. Och sen använder jag en ögonkräm och en dagkräm också från SkinCeuticals. Den som inte är så fet, för jag gillar inte när det blir lite fett. Jag tycker inte om att känna mig. Jag har lite så här oljig T-zon. Så jag tycker inte om den här lite klibbiga känslan. Jag vill att det ska gå in lätt.
Jag vill gärna veta vad det är för.
Ja, jag kan ju aldrig vad de heter. Jag känner igen, när jag ska gå in och köpa dem, så känner jag igen på hur burkarna ser ut. Men jag kan aldrig säga vad de heter. Och så har jag en sån här nattserum som jag smer lite så här småklibbigt. Men på natten tycker jag det är helt fine.
Alltså SkinCeuticals.
Ja, jag tycker de är skitbra. Jag tycker de är jättebra.
Jag får sexuella känslor.
Ja, men jag tycker de är så bra. Sen hade jag några glow-ampuller från Babor som jag hade inför releasefesten också. Som jag också tyckte funkade så jäkla bra. Huden fick en otrolig lyster.
Visa vilken det är du har.
Nu ska vi se här.
För då kan jag nämligen lägga in det på bloggen sen.
Ja, jag har den här Ferulic, den här.
Den utsåg jag till årets, alltså typ produkt förra året, eller förra året.
Det är skitbra. Sen kör jag den här på natten. Reservatrol BE, antioxidant, jättebra. Så den har jag bara den på natten. Blemish Defense tar jag från härifrån ifall jag får lite ut utslag. Om jag käkar socker så får jag direkt utslag och då brukar jag köra den. Den här Correct Retexturing Active kör jag också ibland. Jag vet inte jätteriktigt när jag ska använda dem. Jag har fått rekommenderat och så blaffar jag på liksom.
Men var det liksom speciellt att bögar brydde sig om till exempel kvinnoförtryck?
Skulle jag verkligen inte påstå.
Inte?
Nej.
Berätta, du måste... Alltså jag menar, här kan du berätta hur som helst. Du kan vara hur utmålande som helst.
Nej, de flesta som var gay, de hade väl fullt upp med att parta.
Ja, det var så.
Ja. Och lesbiska, det var ju liksom några konstiga, fula kvinnor som slogs.
Ja, det är vi ju. Nej, skojar. Vadå, det var så?
Ja, ja. Men ibland, så, ibland fick man ju alla de där fördomarna liksom, vad heter det, bekräftade.
Genom...
Nej, men jag kommer ihåg en gång, alltså, men då är vi i Stockholm. Det hade öppnat vid Odenplan något gayställe. Och så stod vi i kö. Och den manliga delen av kön, alltså bögarna liksom, var jättefjolliga. Och så hade vi så här, ah! Medan då ett par glasögon försedda, snaggade flator låg på marken och slogs.
Med varandra?
Ja, ja, ja. Pucklade på varandra. Nej, men alltså det var så bizarrt.
Jag skäms för mitt släkte.
Det behöver du inte göra, för att du tyckte inte de där, jag tyckte inte de här fjällarna var så mycket roligare heller.
Nej. Men var liksom könsrollerna snävare för er på den tiden, liksom hur ni kunde uttrycka er med så stil och kläder och...
Nej, men alltså vi som var bögfeminister, vi hade ju vår egen klädkod.
Uff, berätta.
Nej, men alltså vi, alltså att vara bög, så är det, vanligtvis så klädde vi oss som killar. Men när vi gjorde aktioner, i den mån vi gjorde aktioner, så klädde vi oss i kvinnokläder.
Ja.
Men då var det väldigt viktigt, och det här kom från Danmark, då var det väldigt viktigt att man behöll manliga accessoarer, så att det skulle vara tydligt att här har vi män som i många ögon klär ner sig. Mm. För att klä sig, så vi var sannoliken inga tjusiga drag queens.
Nej.
Nej, 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 nej. Det kan du glömma.
Ja.
Utan det var liksom, vi var ju väldigt sminkade och skulle gärna ha grova skor och hade folk förmåga att ha skägg. Så, eller.
Men hur var det liksom, var ni, när ni gjorde de där, vad var det för slags aktioner?
Ja, men ibland kunde det bara vara att man gick ut och visade sig. Och så, som jag sa i en annan podd, att vi var livrädda hela tiden, eller jag var det i alla fall.
Ja, precis. Det är det jag tänker, att ni måste ha varit så fruktansvärt utsatta.
Ja, så kändes det.
Ja.
Och så utsatte man sig.
Ja.
Skitjobbigt.
Men och vad, alltså, aktionen var att gå runt klädda så för att liksom...
Ja, vi gjorde en aktion som var, alltså den tycker jag, den är jag riktigt stolt över.
Ja.
Så här var det. VPK, Vänsterpartiet kommunisterna, tror jag hade en egen del av hyresgästföreningen. Eller om de hade någon egen förening inom föreningen, det vet jag inte. Men det skulle i alla fall handla om hyresgästfrågor. Och Lars Werner, som var VPKs partiledare, skulle komma dit. Och då hade VPK försiktigt börjat liksom vara positiva i homofrågan. Och då tänkte vi så här, undra hur långt den där toleransen, eller vad vi kallar det då, hur den, långt den går. Så då bestämde vi oss för att, ja men alltså, om nu Lars Werner försvarar homosexuellas rättigheter, så måste han ju få ett pris som vi kan dela ut. Och så instiftade vi ett pris som vi kallade för Årets Pillisnopp. Och vi hittade någon form av dildo trefärgad i stearin. Och tänkte att den blir fin och en liten blombukett. Så vi klädde ju upp oss och sminkade oss och gick till det här mötet. För vi trodde att det var ett litet möte. I helvete heller.
Nej.
Det var ju mycket folk som helst.
Halloj.
Och du vet, alltså, vi var ju som aliens som kom in där. Hade vi kommit bara som transor, så tror jag det hade varit aliens också. Men vi var ju någon sorts jättekonstiga varelser som kom där. Men vi satte oss ganska långt fram. Och sen så pågick mötet och de diskuterade hyresgästfrågor. Och sen så skulle det bli paus. Då hoppade vi upp på scen och delade ut det här priset till Lars Werner.
Vad sa han då?
Han bara gapade, och folk i förvirringen så satte ju folk igång och applådera.
Ah.
Lars Werner fick ett pris, vad var det för något då? Det är så.
Tog han emot den där snoppen i handen?
Ja, det minns jag inte, han kanske ställde den på bordet framför sig. Men i alla fall så blev det så här att efter den pausen, så då pratades det ju inte så mycket om hyresgästfrågor längre.
Nej.
Utan, och då var det folk som ställde sig upp och sa, ja men Lars, för någon som sa, vad var det ni gav honom, en peck? Så, men Lars, ska vi verkligen försvara detta? Och då sa han, ja det ska vi. Och då kände vi, yes.
Under huden med Kakan Hermansson.
Varför stammar en person?
Det vet man inte riktigt. Alltså,
nej, eller jag typ försökte läsa på om det. Och det hade någon, alltså de vet inte, de har inte forskat så långt på det. Typ, men det var väl någonting, signaler i hjärnan. Ja, typ, att det är så många, det var typ 105. Alltså det var sjukt många saker i halsen. Som skulle typ koppla till hjärnan typ. Mm. Och där blir det något fel.
Ja. Men forskare säger att det kan vara en blandning mellan biologiskt, psykologiskt och typ socialt, och att det är en mix som påverkar liksom sin stamning, eller vad man ska säga.
Ja, men jag tänker så här, det måste ju också vara så i vissa kulturer så är stamning mer accepterat, att typ att vissa kulturer, man vet ju inte hur det var typ back på stenåldern.
Nej, precis.
Deep fact. Men ni två har en helt olika stamning. Det märker man ju direkt.
Ja,
heter det typ något?
Nej, alltså för alla som är stammar stammar på sitt sätt. Och det är det som är så jäkla coolt, tycker jag i alla fall, att det är så individuellt. För att det kan se olika ut hos mig också. Vissa dagar kan jag vara mer flytande medan andra dagar kan jag inte få ut ett ord liksom. Så den kan skifta upp och ner konstant i alla fall för mig.
Och det är liksom ingenting som du, alltså kan du vakna en morgon och bara, oh fan, idag är jag nervös, idag ska jag åka till Stockholm och låt säga spela in en podd. Är det någonting som du bara, då kommer jag kanske vara lite nervös och då kommer jag stamma mer?
Det behöver inte vara så. Eller så här, för minas stamning kan inte jag kontrollera eller påverka alls liksom. Men sen kan nervositet ibland göra det liksom värre. Men det kan man aldrig veta liksom. Men det kan ju kännas väldigt osäkert att aldrig veta hur talet kommer gå eller kännas. Eller...
Ja, det måste vara skitjobbigt.
Men det kan vara väldigt psykiskt påfrestande att liksom aldrig veta.
Men Linnea, du sa ju till exempel att du dolde det. Att du har dolt det så himla bra. Att, hur fan har du gjort det? Jag vet inte, svär.
Jag tror man... Jag vet inte. Alltså jag byter liksom ut ord. Och jag har gjort det så länge att jag inte ens märker det typ. Nu typ tänkte jag säga tänker på det, men jag bytte ut det till märkte direkt.
Varför det?
För att min hjärna vet att jag kommer stamma på tänker. Och då bytte jag ut det till märkte.
Men nu sa du ju tänker.
Ja, men alltså, det funkar ibland, men ibland i vissa flöden typ.
Är det vissa ord som är svårare att säga?
Ibland, alltså det kan vara att ibland det är tänker, så är det. Men och sen så funkar det jättebra och säga tänker. Så det kan vara liksom, alltså ner, det går upp och ner. Alltså det, jag tyckte till exempel det var skitjobbigt när jag var liten och skulle ringa någon och säga hej, det är Linnea. Hanna där. Till exempel, för då var det verkligen så här alltså det ordet typ. Och då försöker man liksom så här, säga något annat. Typ såhär, tja, Linnea.
Hola, så är Linnea. Men stammar ni på engelska också?
Ja.
Ja, ja det är klart ni gör det.
Nej, men...
Nej, det...
Eller? Med vissa... Med vissa stammar... är mindre om de är pratar andra språk och så.
Det är helt
och det är också så himla komplicerat att man själv inte kan förstå hur
det är bara lite alltså stamningen är helt random.
Ja, den är helt random.
Men forskar folk mycket på det? Inte tillräckligt kan inte, jag säga.
Nej, jag vet inte.
Nej, jag har inte heller så stor...
Inte jättemycket, tror jag inte. Mm.
Jag har liksom inte brytt mig så mycket om stamning. Det var typ först nu som jag... Alltså jag har brytt mig, men jag har skämt ganska mycket.
Mm.
Så när folk typ... Om jag har stammat så kan jag liksom ha tagit åt mig när folk kollar snett. Eller, ska, eller vet så att då har jag skämt för det och så bara nej, alltså gjort mig mindre typ så här. Så det var typ nu jag gick med typ en... stamningsgrupp på Facebook typ skrev till dig. Alltså det är nu jag så här bara, men shit, jag stammar ju.
Och nu är du 25, 26, 28. 27, 28. Precis. Så. Och det är liksom det här slut stamma projektet prata.
Ja. Det har jag startat för ett par veckor sedan. Och då så här men för jag tycker inte folk pratar om det.
Nej.
Och det är det jag tycker folk ska börja göra liksom. För det är så många människor som är stammar som är rädda för för vad folk ska tycka liksom.
Ja.
Och då kanske de försöker gömma sina stamning då liksom. Och det är liksom och det kan ju verkligen påverka folk är väldigt negativt.
Ja, och speciellt
att konstant vara rädd liksom.
Ja, och hela tiden skämmas. Alltså bara den skulden på sig själv. Och stamningen är ju liksom, det är inte hela er, men det är ändå, det är också det man möter först.
Precis.
Jag tänker också nu när vi har sånt, nu låter jag inte ung, internetsamhälle, då kan man ju verkligen ha ett helt liv på internet. Och för att skriva blir ju då en helt annan grej för er. Jag tänker så här, har ni haft... För du har ju någonting som heter Andrea Seis. Och vad är det?
Men det är min blogg. Så... men jag började blogga om stamning ungefär 2 år sedan nu, tror jag.
Stamningsinfluencer.
Det är ett nytt begrepp nu, alltså, från mig idag.
Ja. Men du har ändå levt det länge.
Ja. För jag vill verkligen visa hur det är att leva med dess stamning så. Men för jag tycker inte att det syns och hörs tillräckligt i media.
Nej, men alltså, ingen pratar om det här.
Ingen pratar om det.
Och det har jag verkligen så tänkt så mycket sedan ni kontaktade mig. Vad tror ni är liksom en förutfattad mening om er som stammar?
Att vi är nervösa. En konstant bara, åh gud vad hon är liksom nervös. Och bara, nej.
Nej.
Eller att man är blyg.
Ja, blyg eller tyst.
För att det blir ju kanske att man blir tyst för att man inte vill prata liksom. För att man kanske sitter i en stor grupp eller någonting och så Precis, ska jag säga något? Man orkar man liksom ta folks blickar typ? Är jag på det modet typ? Eller så bara, nej jag pallar inte idag, så då är man tyst.
Ja. Man måste tänka på det hela tiden.
Ja. För man vill skydda sig på något sätt. Ja, eller så här, det blir liksom, det är väldigt sårbart liksom att stamma.
Men det här är så intressant. Mm. Men vad är den vanligaste reaktionen på er?
Alltså när man stammar?
Ja.
Att folk typ ska tätta till liksom. Mm.
Jaha. Alltså typ lite så nervöst.
Ja, eller så här, för att folk men vet generellt inte hur de ska bemöta en person som är stammar. Så kanske de inte har sett det förut liksom. Och bara, oj, herregud. Vad hände där liksom? Är du okej? Eller det är så här, bara, ja, jag är okej.
Så då känns det impulsivt. Och det är nog bäst att jag skrattar.
Ja, det är bra om jag hånar den här personen som verkar tycka att det är jättekul den här stammningsproblematiken.
Under huden.
Ofta är det så att det kanske kommer en person eller ett par ut till en by, mindre by runt Benin City. Och man uppmärksammar den unga flickan. Och ger en komplimang, kanske säger att du är så duktig på det du gör, du är så duktig på att fläta hår eller vad det nu kan vara, ta hand om barn. Och så erbjuder man ett jobb. Eller skola. Mm. Något av de två är oftast. Och säger att om du kommer med oss till Europa så kan vi hjälpa dig så du kan tjäna pengar. Vi ser att du är fattigt.
Är det ett speciellt ett fattigt område?
Ja, det är ett fattigt område och av någon anledning så finns det väldigt mycket korruption, väldigt mycket kriminalitet, mycket människohandel just i det här området.
Och de lovar henne liksom guld och gröna skogar?
Ja, det är verkligen guld och gröna skogar. Och de här unga kvinnorna, eller tjejerna, de tror ju på det här. Mm. Och det enda de vill är att kunna hjälpa sina småsyskon, hjälpa mamma, kunna få småsyskon att gå i skola och sådana saker. Och de har ju ingen omvärldskunskap överhuvudtaget, många av dem. Så att det är så lätt att få med sig dem.
Och deras bild av Europa är också helt så här, de tror att Europa är paradiset. Mm.
Och sen, när de flygs hit, flygs de med människosmugghandlare eller vad det heter? Eller flygs de själva? Någon möter
de? De flygs inte.
Ofta, det har hänt att vi har haft kvinnor som har flugit till Europa. Men de blir lovade flygresor. Men sen, det som händer är att de åker genom öknen. Via Niger ofta, tror jag att det är. Och så kommer de upp till Libyen. Och så är en del av dem där. Upp till ett år till och med och blir våldtagna, utnyttjade tills det är dags för dem att åka över Medelhavet i sina gummibåtar och en del av dem blir ju sjuka och är till och med riskerar att dö liksom under bara resan.
Det gör man ju alltid på den
där. Ja.
Men när de är i Libyen, vem är det, börjar de säljas redan där?
Ja, många börjar säljas redan där och en del har en person med sig som människohandlaren har utsett. Men en del är till och med ensamma och styrs via telefon, alltså via mobiltelefon. Och de tror ju fortfarande att jobbet väntar på dem i Italien. Mm. Och de kommer ofta via Italien, ibland Spanien.
Är de inlåsta då, eller?
Det är ganska sällan man låser in dem, faktiskt. Man har, det gjorde man kanske för ett antal år sedan, men det är mycket mer förfinade metoder nu. Nu har man märkt att det fungerar mycket bättre med hot. Mm. Många säger det att jag vet ju exakt vilken by du kommer ifrån. Mm. Jag såg din lilla syster, hur gammal är hon? 11? Eller vad sa du? Om inte du gör som jag säger, då plockar jag bara upp henne istället.
Och det är det de gör. Så att de vet ju att det är så. Vi har haft en kvinna vars pappa dödades för att hon rymde från människohandlarna. Alltså de är helt skrupelfria. De gör vad som helst.
Mm. Vem fan är de här människorna?
Empatilösa psykopater, antar jag.
Men är de...
Både män och kvinnor.
Vad är det för gäng? Är de europeer?
Nej, det är nigerianer. Nigerianska människohandelsnätverken är enligt polisen i Europa det värsta man kan jobba med. De är otroligt organiserade och i framkant.
Och hållit på med det här länge, eller?
Ja.
Kommer det från en egen desperation?
Säkerligen gör det ju det, för det är ju jättefattigt och otroligt mycket problem i Nigeria. Skulle Nigeria vara ett mer välfungerande land så skulle nog inte den här typen av kriminalitet finnas i den utsträckning det gör. Så det har ju säkert att göra med fattigdom och...
Men man ska också vara riktigt sjuk i huvudet för att hålla på.
Absolut.
Men någonting som du var inne på, innan de åker över Medelhavet och kommer till Europa så går de igenom en voodoo-ritual. Jojo kallas det för. Och där får de ju lova att aldrig prata med polisen när de kommer fram, att lyda de instruktioner de får. Och gör de inte, och betala tillbaka en skuld som de påstås ha för att de ska få komma till Europa. Och gör de inte det här, då kommer någonting hemskt att hända dem. När de genomgår den här ritualen så liksom drar de på sig en förbannelse genom att dricka blod och så vidare. Så att det är sådana saker som gör att de senare, när de blir kanske tagna av polisen och blir ombedda att vittna, så vågar de inte.
De har liksom it all figured out, de här människohandlarna. De är riktiga proffs. Och de når Europa och kanske också Sverige.
Ja, absolut.
Absolut, ofta.
Vi har ju ganska många nigerianska kvinnor som kommer till oss på Talita.
Och när de då kommer till er och blir erbjudna stöd, är det som att ni har en strategi för olika kvinnor? Mm. Alltså de östeuropeiska, de nigerianska och de
Ja, det är väl både och, kan man säga. Vi försöker väl mer se det som att vi försöker vara flexibla för varje individ. Mm. För att det är svårt att tänka att så här funkar det. Mm. Utan vi måste ju verkligen lyssna på varje kvinna och se... Vad är det du behöver? Vad har du för drömmar? Vad har du för mål? Och så försöker vi hitta en lösning som passar henne och hennes situation. Mm.
Men just för nigerianskorna så behöver vi kanske jobba med den här jojon, vodon och förklara för dem att de är inte bundna av den och så vidare. Så det kan ju skilja sig på det sättet. Och rumänskorna har ofta en loverboy, och då får man prata om liksom att är den här mannen som har lurat in dem genom att säga att han är så kär i dem, är han verkligen att lita på? Så att
kan ni inte berätta om rumänskorna, hur deras liksom resa ser ut?
Ja, men det är ofta som Josefin sa, att det är en loverboy inblandad.
Vad betyder loverboy i den här? Liksom?
Det är en man. Ganska ofta kan det vara en man som dyker upp i närheten av deras skola. De går på gymnasiet kanske någonstans. Och han finns där, han är charmig, han ser henne, han uppvaktar henne. Han pratar om att de ska ha en framtid tillsammans, att de ska ha pengar. För Rumänien är också jättefattigt, de har ju inga pengar, tyvärr. Och hon blir ju ofta väldigt charmad av den här mannen. Och tror på honom och vill så fruktansvärt gärna ha en annan framtid. Hon vill ju att det han säger ska vara sant. För hon vill ju bara bort från sin situation och från fattigdomen som finns och sådär. Så att när han sen, de är ju jättesmarta, och det är inte så att han säger första dagen så här att sen tänker jag att du ska vara i prostitution. Utan det är ju oerhört successivt att han sakta, otroligt smart, får in det här att för vår skull så kanske du skulle kunna tänka dig, och det är inte så farligt, och min syrra, hon har gjort och så vidare, tills hon en dag tar det här steget som hon från första början kanske aldrig någonsin
hade trott. Och så framstår det som självvalt.
Ja, precis.
Och då är de kanske redan i Sverige.
Ja, eller något annat land i Europa.
Det som jag tänker med kvinnor i prostitution är ju att om folk som inte är så insatta tror att det är någonting som kanske liknar så här lyxprostitution, en liksom en frivillig det som folk här och hora, att man har sex en gång var tredje månad och så får man oändligt mycket pengar, ska man gå och köpa dyra saker. Men i verkligheten så är det väl liksom våldtäkt efter våldtäkt efter våldtäkt med allt annat än just vaniljsex. Att det liksom är...
Exakt, det är fruktansvärt. Alltså, när man säger lyxprostitution, vilken del av prostitutionen tänker man då är själva lyxet? Är det kanske de där pengarna efteråt då, som hon... Jag ska säga det sällan, att vi träffar en kvinna som får behålla sina pengar. Och när hon kan få göra det, så är det vanligt att hon är så nedbruten. Så att de där pengarna, de kan liksom aldrig... ofta ser det inte så mycket pengar, men om det är pengar så kommer det aldrig kunna göra något gott för henne överhuvudtaget. Men man tänker lyx då, ja, de kanske möts via internet. är det så mycket bättre? Därför i slutändan så möts de ändå upp på något sunkigt rum där hon blir, som du säger, våldtagen och får vara med om fruktansvärda liksom, övergrepp. Så att det var, vi undrar alltid, så här, var är lyxen? Liksom?
Mm. Så tänker jag på en kvinna som vi jobbade med för ganska länge sedan, 10-15 år sedan. Om henne så var ett uppslag, jag minns inte vilken kvällstidning det var, ett stort så här, uppslag, lyxprostituerad, bla bla bla, så var det någon form av intervju. Och så träffar man själv henne i terapi och vet hur hon mår. Hennes depressioner, hennes ångest, hennes liv i det här. Men man framställer det gärna som att det finns en genre, eller man ska säga, som är lyxprostituerade för att göra det lite, det ska vara lite glamour, det ska vara lite...
Men då ska man också gå tillbaks med... Varför ska man porträttera detta så? Det måste ju vara för att män fortfarande ska tycka att det finns ett alternativ för dem att köpa kvinnor.
Det är absolut det handlar om. Att göra, precis som porren idag faktiskt, att man ska göra det, man ska prata om det på ett sätt så att ingen ska få dåligt samvete. Nej. Och man ska inte skuld och skambelägga någon, utan det ska vara liksom... Det ska inte kännas dåligt för dem.
För mannens makt och utlösning är ändå det viktigaste.
Absolut.
Så har det väl alltid varit.
Bäst av underhuden.
En sån genomskinlig, The Naked Dress från Ida Klammerbarn.
Får jag ha på mig den nu igen kanske?
100 fucking procenten.
Okej, Ida, om du hör det här kan du börja redan leta efter en storlek 40 till mig.
Ja, du äger inte den?
Nej,
jag lämnar alla är som dig, Kakan, som får allt.
Ja, exakt.
Vänta. Ekman. Nej, men vänta, jag ska bara plocka ihop mitt framfall och stoppa tillbaka det.
Men jag får inte några coola grejer. Eller jo, jag får det.
Du hade jeans på det här om dagen för typ 10 000.
Ja, som är 100.
De har fått.
Ja,
de är väldigt
glada. Vad var det för något?
Jag har fått ett par jeans från Lois med 18 000 kristaller på. Helt sjukt.
Hon får ingenting.
Men jag visste inte hur dyra de var. Jag fick reda på det när jag hade på mig dem på festen.
Har du sålt dem nu på Tradera?
Nej, jag kommer använda dem här.
De var riktigt snygga.
De var riktigt fina. Ja, det är klart att du kan ha på dig den. Men du vet att hon har gjort en ny typ...
Nakenklänning.
Ja, den är typ halvnaken. Som är så sexy.
Den vill jag ha då.
Ja. Alltså, nej men det är... Ja, precis. Men också på din fest hade jag ju de här... Jag hade ju string. Alltså jag har ju aldrig string.
Ja, det var det.
Jag har alltid string. Och chaps.
Mm. Nej men gud.
Och sen gick vi till spybar i de kläderna.
Nej men gud, underbart.
Hade ett litet bord där. Stod i fönstret.
Jag stod liksom, alltså jag stod liksom och twerkade någon typ i ansiktet. Nej, det var inte helt ansiktet. Men det var ju typ halv ansiktet. Och så sen bara såg jag stod och dansade där med röven ute. Hon tog fram och filmade. Jag bara, nej, alltså du kan inte filma det här.
Nej, men jag måste också få säga, jag kanske inte ska säga hotellkedjan, men där vi var, där jag, för jag hade ju ett litet samarbete där. Ja. De blev ju svinsura för att jag hade sextema.
Varför blev de det?
Nej, men inte vet jag. Då tyckte vi inte det passade deras varumärke. Alltså det var inte ens en sex, alltså vi var sexiga, punkt.
Oj, det var en sexfest.
Ja, fast det var ingen som hade sex tyvärr. Eller?
Jo, eller fick någon ligga?
På kvällen hade du det, ja, på natten. Det
hade du?
Ja.
Men här, jag och sen skaffade hon flickvän.
Ja.
Men det var ju bara att du åt henne och så hon kom på en sekund och sen sa hon
ja, det. Exakt så var det.
Jag vill inte veta att du har ätit henne. Alltså.
Va? Är du...
Men alltså vi vet...
Nej, nej, men vi är vänner! Jag vill inte höra sånt här om vänner. Alltså.
Har ni tänkt på att det är så många som blir lesbiska?
Ja, det är underbart.
Alltså jag försöker.
Alltså, men du har dig på det?
Nej.
Nadja, du, förlåt, men du har 0,0 lesbiskt.
Alltså du har inget lesbiskt.
Okej, jag vill bara säga... Nej, du är så lika tråkig som mig. Jag säger inte det, vi är så mellanmjölk.
Men en gång så sa Beatrice till mig att jag skulle kunna bli lesbisk.
Eli.
Ja, att jag kanske skulle kunna bli lesbisk för jag har lite lesbisk aura.
Nej, du har inte det.
Nej.
Alltså grejen är så, du har ju en ganska butchig aura.
Ja,
jag
har
lite butchig, men du älskar kuk för mycket. I'm sorry, du går inte igång. Du skulle inte...
Du...
Ja, just nu är jag bara, just nu är jag väldigt asexuell.
Just nu gillar hon bara creative directing.
Och kläder.
Mm. Mm, dyra kläder. Men absolut.
Jag tror absolut att man kan bli lesbisk om man vill.
Du har lyssnat på Under huden med Kakan Hermansson. En podd från L.
Hold up. What was that?
Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Keke Palmer here, and it's time to say hello to something fresh and guilt-free. Hello Fresh. Jazz up dinner with pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. Hello Fresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at hellofresh.com.
Hey, it's Paige DeSorbo from Giggly Squad. High quality fashion without the price tag. Say hello to Quince. I'm snagging high-end essentials like cozy cashmere sweaters, sleek leather jackets, fine jewelry, and so much more. With Quince being 50 to 80% less than similar brands. And they partner with factories that prioritize safe, ethical, and responsible manufacturing. I love that. Luxury quality within reach. Go to quince.com/style to get free shipping and 365-day returns on your next order. Quince.com/style.